Podplay.
I veckans minnesluckan.
Och då var det alltså kul, för när farsan blev lite dragen, då visste jag att nu kan jag blåsa honom på pengar.
Så tog de alla tre så, och så bara lyfter de bilen, så välte hela raggarbilen på tak.
Som inhägnad så var det bara ett snöre. Så stod det på en liten skylt så: plankar du in så får du stryk. Välkomna till Minnesluckan med mig, Nicke Borg.
Och mig, Janne Innanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi blickar tillbaka på gångna år och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Men nu... Nu ska vi öppna veckans minneslucka, Janne. Vart ska vi bege oss idag?
Jo, det här är ett spännande år. Det här året så var det bland annat så att Postverkets monopol på brev och paket upphör. Det har vi väl märkt att det har gått sådär, va? Om man tänker efter lite.
Jag förstår inte nu vad du menar. Det så känner alla svenskar också. Vad menar du, Janne?
Saab Automobile presenterar en ny generation Saab 900 som ska rädda företaget från nedläggning. Och det gick väl också sådär. Jesper Parnevik vinner överlägset Scottish Open, vilket detta år då ansågs vara den största svenska golfframgången någonsin. Och denna låten vann Mello. Arvingarna.
Precis.
Trevliga killar ändå.
Kasper och ja, jag har gjort Fångarna på fortet med Kasper och nu såg jag att han var med igen, alltså med Kicken. Jag tänkte, vad fan ringer de aldrig mig igen för? Det är jätteroligt att vara med där. Springa runt och leta mynt.
Den colombianska knarkbaronen Pablo Escobar skjuts ihjäl av colombianska specialstyrkor och Varg Vikernes från norska bandet Mayhem grips och döms för mordet på sin frontman Öystein Arset och även för tre kyrkmordbränder. Helt galet år det här alltså. Bill Clinton blir president i USA. Sverige tillåter också kommersiell radio, vilket vi såklart är glada för idag, både jag och Nicke. Ett svenskt stridsflygplan av modellen JAS 39 Gripen störtar vid flyguppvisning i Stockholm och under det här Stockholms vattenfestival. Faktiskt ingen som omkom, men en kvinna skadade sig. Serien Dr. Quinn med Jane Seymour i huvudrollen hade ju premiär och det här är ju min första kärlek, Nicke. Dr. Quinna, helt klart. På tal om kärlek, Lotta Engberg drog igång detta tv-programmet också. Kära Dalen, klockor börjar ringa. Jag vet inte, kollar du på det programmet?
Nej, men alltså, var det något sånt datingprogram? Jag kommer
ja,
inte riktigt
exakt.
Ihåg.
Jo.
Det var ingen sån här snuskprogram som Malena Ivarsson.
Det var så långt ifrån de här alltså. Som står helt naked attraction nu och visar sina könsdelar. Nej, det var fredagsunderhållning tror jag, eller vad det var. Jag vet att jag kollade på det med min mor. Jag var ju 9 år just det här året. Året är alltså 1993 vi ska tillbaka
till. Precis! Ja, nej, jag kollade inte Kär och galen med Lotta Engberg heller. Nej. Men 93 så var jag med i Mellon och gjorde låten We Are All The Winners. Nej förresten, det var ju Nick Borgen som gjorde det. Nu tänkte jag lite så här på allmän begäran bara för att han släppte den här låten det året. Att dra den här historien igen, för det är ganska många som har frågat mig genom åren. Och det är ju också så här... Det är också torra kanaler som SVT och grejer som tycker att det är så jävla kul att det finns en artist som heter Nick Borgen. Han är några år äldre än mig, en norsk-svensk artist, gjort slager och så vidare. Och så finns det artisten Nicke Borg, jag då. Frontman, Backyard Babies, solo och rockklassik och så vidare.
Men det är inte bara SVT som tycker det är kul. Jag tycker det är fruktansvärt roligt även jag.
Okej, men då... Och jag, fine. Jag bjuder på det jättegärna. Men jag förstår inte riktigt upp... alltså ärligt, vad det är som är så jävla kul. Ja, men du vet så här. Jocke Berg från Kent och Jocke Berg från Hardcore Superstar. Bara, de heter samma namn. Ja, men vad fan, det är väl inget roligt med det. Så det är bara en tillfälle. Det finns ju för sig en kul historia. Ryan Adams... New York singer-songwriter jättebra, det låter ju som Bryan Adams. Och då var det ju liksom fulla så här, folk på hans gig många gånger som stod längst fram och skrev kör Summer of 69 då, så han tyckte det till slut började han skitförbannad liksom så här. Tills han kom på att det här är bara att göra en grej av det. Så då gjorde han ju liksom en cover på Run to You istället. Och sen började han skicka så här födelsedagshälsningar till Brian Adams på Twitter och så vidare. Men jag menar, tillbaks till Nickeborg och Nickeborgen då. Fine, lite kul, vi heter sådär, någorlunda lika namn. Men det här resulterade ju i någonting som media döpte till århundradets felbokning.
Okej.
Okay. Och det, så där är det, okej, okay, det är jätteroligt. 2014 gjorde jag gigs, Backyard Babies hade en paus, och när jag får en förfrågan ifrån min bokare om att lira på en räkfrossa i Grythyttan på ett litet ställe som heter Cornelis, tänker inte jag så mycket mer på det. Jag har gjort konstigare gig än lira på en räkfrossa i Grythyttan. Så att jag bara, ja, det blir väl bra. Ingen konst med det. Det var flera månader då innan giget. Så här, tänker inte mer på det. Får en intervjuförfrågan ifrån Nerrikes Allahanda, heter den väl, precis, den här lokaltidningen, och gör en intervju. Ja, du ska ju komma till Grythyttan och lira. Ja, bla, bla, det ska bli jätteroligt. Jag kör ju mina sologrejer här när Backyard Babies har en paus. Och då uppdagas det då liksom till den här arrangören, för den här kom ju ut dagen innan den här intervjun då med mig i lokaltidningen, att han har bokat mig när han tror att han har bokat Nickeborgen. För min bokare ringer ju runt då och ska boka in mig överallt. Och han, jag tror att han är på semester, den här snubben som heter Mats som har det här stället. Så han lyssnar väl bara med ett halvt öra. Ligger vi på någon jävla playa någonstans liksom så här. Ja, vi vill boka Nickeborg bara. Det får han för billig peng. Uh-huh. Jag tänker, fan toppen, Nickeborgen för den där struntsumman. We are all the winners, vi kör. Och sen så är det ju inte mer med det. Så att han tror ju hela tiden, han gör ett reklam för Nickeborgen och alltihopa så här. Och jag då dyker upp där med mina gitarrer. Och vi bestämmer oss helt enkelt så här, men vad fan, jag har ju det här giget bokat och Nickeborgen, hon vet ju inte ens om att han skulle varit bokad överhuvudtaget. Så vi kör, men det här sprider sig så jävla snabbt. Så varenda jävla tidning är ju där. Alltså TV4, rikstäckande nyheter, filmar gigget och rapporterar live ifrån Grythyttan. ifrån den här räkfrossan, och där står jag och kör. Och publiken, de var ju så här, de sket i vilket liksom. Ja, vi vill bara ha lite underhållning till våran räkfrossa. Skitsamma om det är Nickeborgen eller Nickeborg. Så att det går ju liksom jättebra. Och då, jag tror det är Göteborgsposten då som döper det till århundradets felbokning. Så jag tycker det är lite kul. Men det slutar ju inte där. För jag träffar sen Nickeborgen några månader senare. För han blir då uppringd av arrangören att ja, vi vill ju egentligen haft dig. Så kan du tänka dig att komma några månader senare? Ja visst, han fattar ju ingenting. Han fick bara höra den här storyn på omvägar. Så vi träffar Nickeborgen, vi gör något annat gig där vi råkar vara på samma ställe. Och kommer överens om då att vi ska pranka det här stället en gång till.
Samma ställe alltså?
Ja, alltså han blir bokad dit då. Nu blir det den riktiga Nickeborgen. Och då säger vi så här, ja men alltså om du bara... Allting är klart och sen så hänger jag på dig. Så dyker jag upp ändå 5 minuter innan dig. Bara tjena tjena, det är så här Groundhog Day. Jag är här igen, nu kör vi. Arrangören kommer, vad i helvete. Ja, så det var en otroligt rolig historia som kommer leva ganska länge, känns det som. För jag blir ofta frågad om den där historien. Nickeborg, han är för övrigt jävligt skön artist liksom. Så vi har skrattat ganska gott åt detta när vi ses. Men vi hade ju en paus med Backyard Babies där. Och då hörde ju drängen av sig. Ja, du kunde ju rädda kvällen och köra den Winner Takes It All. Bara, men nu börjar vi igen bara så här. Kan jag inte skilja på Katy Perry och Taylor Swift? Nu kan jag inte skilja på ABBA och Nickeborgen så här. We Are All The Winners, Dregen heter ju låten. Kan du inte din slager?
Nej, det är hårdrock som gäller. Jag är på Dregens sida där. Men i alla fall, jag tänkte på det. Det blev ju ändå århundrets bästa bokning för han killen. För det där lilla stället har aldrig jag hört talas om. Men om hela jävla Sveriges press står där en vacker dag, så är det ju...
Vet du vad? Jag lovar, jag hade löpsedeln på till exempel Dagens Industri. Alltså Backyard Babies har aldrig blivit nämnda i Dagens Industri. Århundrets felbokning. Exakt, han fick så jävla mycket press det där stället. Ja. Cornelis, nu sa jag det igen, Grythyttan, kanske finns fortfarande, jag vet inte. Jävla grym räkfrossa de kör där. Har du tur för att se både Nickeborgen och Nickeborg framöver.
Men jag vet att vi snackade en gång här på Rockklassiker att så här, göra något sorts första aprilskämt, va? Nu när vi ändå är inne i april. Där vi skulle göra någonting på just Nickeborgen och Nickeborg. Det blev aldrig av, men har ni liksom haft någon mer kontakt genom årens gång? Och ni måste, är ni trötta på det eller tycker ni det är lite kul också?
Nej, men jag tror han uttalade sig någon gång typ så här, att han var lite så här, det är ju inte så bra för oss att bli ihopblandade så där, men jag tror han tycker det är lika kul som jag. Och uppenbarligen tycker ju mycket annan media att det här är väldigt roligt. Så fort man gör någon jävla intervju så ska de fråga så här, låter lite likt Nickeborgen. Ja, just det. Ja, men så var det i alla fall. Så att han släppte den här fantastiska låten då, som alla känner till, 1993. Jag vet inte hur det gick för i Melodifestivalen. Det gick väl sådär kanske.
Låten är skitbra däremot. Det var nästan att jag valde den till årets låt faktiskt. Men det blev en annan, men det är lite senare. Jag var ju som sagt 9 bast det här året och kommer ihåg rätt, ja, kommer ihåg väldigt mycket faktiskt. Man var ju nykter på den tiden. Så att jag minns att jag åkte med farsan. Du har ju berättat att Mr. Romantic är från Haparanda och morsan och jag och syran växte upp i Ystad. Så det blev många så här roadtrips mellan Ystad och Haparanda. Men fick ju se hela jäkla Sverige och han lyssnar ju alltid bara på dansband. Så jag kan alla de där. Du kan alltid lita på pojkarna över 35. Jag kan dem fortfarande, de sitter inmatade i huvudet. Så fick man max 2 pisspauser på hela resan från Ystad till Haparanda. Det tar ju skitmånga timmar.
Ja.
Tyckte mer synd om lillasyrran än mig dock. Men just den här gången skulle vi då göra en liten roadtrip, bara jag och farsan, genom Danmark.
Okay.
Och liksom ta färjan över till de här olika öarna som finns där och sånt också. Och det som är ett speciellt minne från just den resan är egentligen 2 grejer. För att vi plockade upp några liftare längs med vägen. Och jag minns inte vilket land de var ifrån, men de snackade engelska med oss. Och var skittrevliga mot mig, för jag fick alltid kinderägg för dem. Och de övernattade ju, det blev flera dagar. De följde med rätt långt alltså. De var ju inte med bara några mil, utan de följde med flera dagar på den här färjan och grejer. Och då tänkte jag på, fan, jag har inte sett en liftare på jag vet inte hur många år. Det är ju ingen som plockar upp någon nu, för alla är ju seriemördare som vi vet nu, när man har sett alla de här true crime-serierna.
Ja, alltså precis. Det är inte så att man stannar till om man ser en liftare. Det är så här, what the fuck?
Men har du ens sett någon?
Ja, alltså det var inte så länge sedan, kanske några år sedan jag såg en liftare. Stod i någon rondell någonstans i mellan Sverige.
Ja, men det är ändå några år sedan.
Ja, ja. Men det var alldeles så här, åh, en liftare, jag plockar upp honom. Aldrig i livet, alltså, jag håller med dig.
Ja, men då var det lite skönare i alla fall, för då så kunde man göra, och de var astrevliga, så att vi tog dem till den slutdestination där de skulle. Farsan satt sig vid någon bar medan jag då underhöll mig själv med att spela biljard. Och då var det alltså kul, för när farsan blev lite dragen, då visste jag att nu kan jag blåsa honom på pengar. Så då går jag fram och säger så här, du farsan, om jag sätter den här bollen, biljardbollen, får jag 500 spänn då?
Jajamän, så det är klart du får, du sätter den aldrig.
Så bara pang, satte jag den, för 500 spänn, kunde spela resten av kvällen.
Wow.
Asroligt. Sen skulle han då försöka para ihop mig med någon annan liten stackars flicka som var där också runt min ålder, och att vi tvunget skulle leka. Det är lite jobbigt när man är kid, kommer jag ihåg, att du blir så här ihopparad med någon som du inte tvunget själv att ha något initiativ för, utan föräldrarna har bestämt att bara för man är lika gamla, då ska man hänga.
Okej.
Ja, inte det drygt.
Ja, mot din vilja alltså.
Nej, men det var det väl inte. Men jag bara påpekar att det blir så. Det var väl jättetrevligt att hänga med henne. Ja, så det minns jag bland annat från just att, och det här med just liftare tänkte jag på, att det plockar man inte upp.
Nej, men det är ju jätte, det här är så här roligt att slängas tillbaka i tiden, som lite genomsyrar den här podden, som jag personligen tycker är jättekul ibland att bara analysera. Det blir en lång förklaring här. Ja. Men jag menar, tågluffa, det är en annan grej så här.
Ja.
Det gjorde ju alla förr liksom, utan mobiltelefoner, ett pass, en rygga och någon jävla skrynklig karta över någon jävla interrail, och så bara tjuff tjuff över hela jävla Europa, sov på liksom perronger och tågluffa igenom. Alltså, är det någon som tågluffar idag? Det är en ärlig fråga.
Alltså,
det låter ju som att det här, vill du dö? Vill du bli bortrövad? Dö, aldrig komma tillbaka. Tågluffa, varsågod.
Amanda Colden från original, vad heter de, Alla våra ligg.
Yeah.
Hon gjorde det nyligen och kom hem. Hon hade ju så här önskat sig det, tror hon fyllde 30. Så att hennes man skulle ta hand om deras dotter, och skulle hon åka iväg på tågluffningsresa ner till Italien fram och tillbaka. Hon kom precis hem tillbaka och hon hade ju mysigt som helst, såg det.
Och hon har bevis på att hon kom hem.
Ja, för hon hade ju dock mobilen med sig, gjorde lite uppdatering på vägen och sånt.
Ja, jag vet inte. Det går nog att göra, det går nog tågluffa idag kanske ganska safe då med tanke på all teknik och sådär som finns.
Ja,
men jag
exakt.
Menar, det känns bara så jävla... Det här är gapet när det börjar bli farligt och fast du fortfarande inte hade mobil eller någon andra grej. Ja. Nej, men det är samma grej. Men liftare, absolut. Nej, man ser inte speciellt mycket liftare. Kommer du ihåg filmen Liftaren? Har du sett den någon gång? Rutger Hauer. Den är ju svinläskig. Har man sett den filmen så kommer jag aldrig plocka upp en liftare heller. Alltså. Nej, jag har aldrig liftat. Jo, jag har liftat en gång. Men det var för att jag och regeln inte kunde ta sig hem från Värnamo mot Jönköping. Då fick jag lifta. Men det är nog enda gången, tror jag.
Ja.
Men då var vi ju jävligt fulla. Att vi blir upplockade ens, det är ju ett mysterium också. Bara en sån sak.
Ja, jag lyftade nog någon gång när jag var 7 eller något sånt. Då bodde vi i Närke. Och då skulle jag ta mig från Askersund hem där. Och jag och polare då lyftade hem. För att jag tror att bussen blev inställd på grund av oväder. Så då lyftade vi med en man som plockade upp oss. Men han stannade ganska snabbt och ringde upp min farsa och sånt. Och sa att han hade oss och att fick farsan komma och hämta oss istället. Så att ja, det var en snäll man. Men han kunde väl kört hem oss istället. Man fick skäll av farsan. Bara för det. Ja. Ja, vi går vidare till vad som hänt i veckan.
Yes. Hem till gården har vi döpt den här lilla featuren till. Och det beror ju, som vi brukar säga, på att jag och Janne bor på varsin hästgård. Tänk vad lustigt livet är idag.
Ja, det var skönt under påsken att få jobba hemifrån och vara ute på gården faktiskt rätt mycket, tyckte jag. Det var jäkligt skönt.
Det var lite nice väder, även om vi drabbades av en snöstorm sen igen. Jag har ju faktiskt fyllt år i veckan. Och det är ju, det var verkligen mest odramatiska födelsedagen någonsin. Dels för att jag fyllde 50 förra året. Mm. Då blir det lite så här speciellt såklart. Mm. Även om jag hade ganska low profile kalas. Men då det är det så här. Så 51 då nu. Det är ju kanske den mest meningslösa åldern man kan fylla, för det är verkligen så antiklimax efter 50 års whatever jubileet, och sen är det bara någon sorts konstig lång väg till 60.
Och är det värre än till exempel 21 eller 31?
Ja, för att det är sånt jävla, det är så mycket snack om att fylla 50.
Ja, det är sant.
På något sätt. Och jag tyckte att det var ganska trevligt att fylla 50. Och men med det sagt så känns det jättebra att vara 51. Jag är på en väldigt bra plats rent åldersmässigt. Förutom att det börjar komma lite så här krämpor som vi pratar om ibland liksom.
Innan farsan själv blev 50 så påminnade jag alla släktingar och vänner om att så fort de fyllde 50 så var nu är du närmare till 100 än till 0. Tyckte han var jätteroligt tills han själv fyllde 50.
Man får ju inte börja med någon jävla statistik när man har eller fyllt 50, för då blir det ju ingen roligt, då blir man ju kroniskt deprimerad. Ja. Men lite men på tal om krämpor, jag har också då var ute och lirade faktiskt förra helgen. Första gången på ganska länge. Jag kör ju Nicky Borgs Backyard Sessions, mitt koncept. Jag åker runt med mina kuska gitarrer och berättar såna här röva historier och kör låtar och allt däremellan, hela Sverige runt. Jag har fan med vatt norr till söder och besöksställen jag aldrig ens trodde existerade. Det här konceptet drog igång då under covid-pandemin där. Och nu var jag i Emmaboda och i Säffle.
Emmaboda och Säffle.
Ja, men Emmaboda är ju ett litet ja, det är en liten stad, så är man samhälle.
Ja, man tänker ju på festivalen direkt.
Ja, och det jag pratade jättemycket med arrangören om detta och pratade om detta på scenen, om Emmaboda festivalen. Vilken härlig festival. Den finns inte längre. De la ner av lite olika anledningar. De vägrade låta polisen ha insyn i festivalen och så vidare så här, och styra och ställa som man vill göra på alla festivaler. Vi vill köra på vårt sätt. Då får vi stänga ner hela festivalen. Så fuck it då, så stängde de ner hela festivalen. Och det är så lite ironiskt, för att det enda jag kommer ihåg med Emmaboda festivalen är att som inhägnad så var det bara ett snör. Det var bara ett rep. Så stod det på en liten skylt så: plankar du in så får du stryk. och det var ingen som gjorde. Och det var jättestora band som lirade där såhär, i början av sin karriär. The Ark, alla såna här popband liksom, kom ju till Emmaboda. Backyard Babies har lirat där såklart. Så det var lite roligt att besöka Emmaboda. Det är ju rätt härligt. Jag är ju verkligen smålänning när jag väl kommer ner till Småland. Då blommar det upp liksom. Då blir jag raskens full out. Vad säger man? Full on. Och så har de ett ganska ångesthotell där som heter Amigo, tror jag hotellet heter. Det är ganska roligt. Det känns som att det är lite The Shining, det där hotellet. Det är aldrig någon som bor där. Ja, förutom Thomas Stenström, sa arrangören. Jag bara, okej, whatever. Okay. Men det är så här, man bara letar efter personal. Det bara ekar helt tomt i det hotellet. Och så. Uh-huh. Och sen så då upp till Säffle. Och det som någonstans var den röda tråden i den här lilla svängen var ju alla dessa jävla raggabilar. Det är så härligt att vara i de här småstäderna och se alla dessa raggabilar som cruisar runt. Helgnöjet är att köra liksom runt. Stenhög musik. och ragga bilar.
Innefattar det liksom allt där? Alltså då tänker jag på EPA och, ja, eller de här klassiska amerikanska raggarbilarna.
Jag vill höra vad du har gjort i veckan, så kan vi komma tillbaka till det med raggarna, ja, sen, eller hur? Det har ju hänt lite raggarhistorier 1993.
Ja, verkligen. Jo, vad har jag gjort? Jo, jag har blivit dig, höll jag på att säga. Nej, men jag får, kan få också skaffa en halstatuering här. Nej, men jag har ju också, på tal om födelsedagar, en kommande födelsedag som däremot är mer spännande än vad 51 är kanske. Jag blir 40 här inom 2 månader. Så att nu har jag ju från nyår egentligen bestämt att jag ska komma i jäkligt bra form till just 40-årsdagen. Att man känner sig stark och levande, så att säga, sista gången. Men det har inte gått så jävla... Alltså det har gått bra med träningen, men det har gått ner och lite sånt har gått för jävla dåligt. Så då har jag helt enkelt från påsken bestämt att nu är det slut med sponken.
All right.
Så nu kan jag också skriva drug free här, för det är slut med drogerna också, även om det inte börjades med dem. Men det blir det under 2 månader i alla fall här nu. Så att ja, jag har en polare som är med på detta också, så vi ska trigga varandra till att inte ramla dit, så att säga. Och det roliga är att vi har slagit vad då om att den som förlorar får bjuda den andra på en whiskyflaska.
Men har inte du kört någon sån här, var det inte så länge som du körde en nykter period, eller har jag drömt detta?
Nej, men jag har väl pratat om, ja, det här, det, men nu är det faktiskt, nu är det sett, för det var från påsk.
Det där är ju jättebra, som sagt, att ta, inte minst för att bara checka av hur man mår och hur man har för relation till alkohol överhuvudtaget. Alltså, det har ju höjts en del röster kring den här podden, har jag märkt, en del som snackar om när jag pratar om olika år, där vissa personer inblandar och har hävdat att de har varit nyktra. Och sen pratar jag om århundradets jävla fest det här året. Så bara, oj, nu outar jag någon av misstag. Det var inte meningen alls. Men nej, men grattis.
Ja, tack.
Du kommer...
Och du har ju sagt att man ska fira tid. Så jag skrev till han polaren som är redan då, efter första dagen. Bara, grattis på vår första nyktra dag. Det är inte så att vi är fulla varje dag. Men jag vet inte, det är mest bara för att komma lite i form.
Du får minimera hela den här NAA-traditionen om att man får en bricka vid olika... Det är ju 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar, ja, halvår, år och så vidare. Ni får köra varje dag. Ja.
Jag grattis. Kommer ju dricka på min 40-årsdag, så det här kommer ju bara vara i 2 månader max. Men jag firade av det bra i alla fall under påsken. För då var jag ju på Skärtorsdagsrocken i Eskilstuna. Det är en tradition där, så jag var tvungen att gå dit. Lite lokala band och sånt, astrevligt. Hamnade på en efterfest, skulle ju jobba lite hemifrån från klockan 12 dagen efter, på långfredagen då. Och tänkte, men det går skitbra efterfesten, allting är lugnt och jag får tag i en bil som ska köra mig hem. Klockrent liksom, så att när jag vaknar sittandes, och det här har jag inte gjort sen jag var 23 tror jag, sittandes på en toalett. Så tänker jag, vad fan, jag måste väl ha somnat när jag kom hem liksom här. Skitsamma, jag går ut, det är 2 timmar kvar tills jobbet, så det är lugnt. Går ut från toaletten, märker att jag inte ens är hemma. Och då börjar jag få lite panik, jag måste ta mig hem. Jag var ju kvar.
Alltså förlåt, får jag flyga in? Vaknar du på toaletten med brallorna ner, att du satt på toaletten och gjorde din grej?
Jajamän.
Du har somnat så alltså?
Jajamän. All right. Ja, så jag firar av det ordentligt, så nu får jag vara nykter 2 månader.
Alltså jag vet inte, du som lyssnar, alltså det kanske inte är alls något konstigt, för mig är det inte något konstigt alls heller. Jag har gjort det många gånger som helst. Jag somnat så här, du går på toan så här, sen bara vaknar så här, fan, här sitter jag fortfarande.
Ja, det har ju hänt när jag var 20 också, men det var länge sedan.
Men vad var du? Det vet man inte.
Vad jag var? Ja. Jag var hemma hos Tofsi, som du säkert känner.
Okej.
Okay, det är han som ska ha min 40-årsfest, ja, alltså lokalen.
Fick du rom och cola?
Jag fick väldigt mycket rom och cola.
Du vet Tofsi, backstory jättesnabbt om Tofsi. Han har jobbat, vi träffade honom när han jobbade åt Kent, bandet Kent. Ja. Och så blev vi kompis med honom, så följde han med Backyard Babies på många, många, många turnéer runt om i hela världen som t-shirt-försäljare, alltså merchandise-ansvarig. Tofsi. Och han är en sån jävla härlig person, en sån jävla hårdrockare. Dio är världens bästa band och så vidare och så vidare. Allt ska vara, det är hårdrock eller synt. Synt är mässigt, hårdrock är bra. Och han gjorde en av de mest klassiska fyllspygrejer i en turnébuss. Han sitter så här och känner att oj, nu måste jag faktiskt kräkas. Jag är jättefull på min rom och cola. Då vänder han sig, sitter vid en sån här fin, lyxig turnébuss så här med skinnsoffer och vidare. Så här, då tar han en sån här drickaback. Du vet, som det står läskflaskor i. Tom. Och tänker så här, det här blir en bra hink eller någonting att spy. Men det vet ju alla att det är ju bara hål rakt igenom. Så han så här, sätter den i knät och spyr. Det enda som händer är att han strilar det här spyn ut. Så den sprider sig ännu mer som ett jävla... Ja, du fattar. Det är durkslag.
Ja, blir som fontän.
Och en sidostory om Tofsi. Han är underbar. Okej, men då fattar jag att du somnar på hans tår.
Ja, vi drar tillbaka till året 1993.
Ja, som du hörde i introt så händer det ju ganska ruggiga grejer 1993. Varg Vikernes, greven, eller Count Grisch, Nach, Grischnack, så kan man säga. Så hörde jag talas om honom första gången vid det namnet. Mördade ju han Mayhem-sångaren Eronymus. Jävla knepiga namn innan black metal-scenen. Ja, och logotyperna går inte tyda och så vidare. Alltså jag kom i kontakt med black metal ganska tidigt när jag flyttade till Stockholm, för jag hängde väldigt mycket med Entombed. Och Entombed, så här, Stockholms banbrytande dödsmetalband, fortfarande liksom anses kanske som ens främsta death metal band. De var ju ganska, gick sin egen väg. De liksom, de drev lite med det här med satanismen och alltihopa, och de körde ju med, de hade ju så här rock and roll och blues influenser, och det här störde ju framförallt då den riktiga true black metal scenen i Norge. Så det var ju ett jävla, de fick massa dödshot och hit och dit.
Är det sant?
Ja,
alltså Nick Andersson,
ja, det var så här, ni är inte true liksom, bla bla bla. Så oh, black God. Metal var ju en subgenre liksom från dödsmetallen. Ack, så extremt, ska man säga, seriös. Man ska inte vifta bort det där som någon sorts kul grej. Det var ju liksom helt... Ja, det hände ju som sagt väldigt ruggiga grejer. Jag såg filmen Lords of Chaos. Jonas Åkerlund har ju gjort en film som är baserad på boken. Jag tror boken heter också Lords of Chaos. Som handlar om hela den här starten av Mayhem, hela den norska black metal scenen, hur Eronymus träffar greven och så vidare, och så som slutligen då resulterar i att han mördar honom liksom i trappuppgången. Den filmen är faktiskt, tror jag, en utav, ja, säkert topp tre. Alltså läskig, den är otroligt obehaglig. Jag var på bio såren på någon sån här förhandsvisning. Jag var där med min ex-bonusgrabb som älskar black metal, och han tyckte den var så här, man har missat en del detaljer, och bara gick in på så här. Jag bara med så här, missat en del detaljer. Fan, var så jävla detaljerik. Det där mordet liksom sitter på mina hornhinnor så här. Väldigt bra film, men är du lite känslig så kolla inte innan då, för man ja, den är ganska...
Jag har också sett den och jag håller med att den är bra, men jag tänker mer så här liksom, förutom att en tum och sånt fick höra, hur väl kontakt hamnar ni med de här norska black metal banden?
Nej, men alltså aldrig då. Det var ju bara en grej, men och ja, alltså, jag vet inte hur det ser ut idag, vad som händer då. Jag har ingen insyn eller koll på vad black metal står i högt i kurs eller inte, hur många som lyssnar på överhuvudtaget den genren idag. Men då var det jävligt, det var ju allvar som fan, uppenbarligen. Men sen, du vet, det är mycket så här, kommer du ihåg att Kanye West rappa eller vad fan han är för någonting. Taylor Swift's arch enemy. Han hade ju en Bursum t-shirt på sig. Så det är liksom så här helt bara Kardashian-gänget, och de bara, vad fan? Så att det är liksom, nog för att man tyckte det var
coolt. Det är enmansbandet, eller hur, som han...
Ja, jävligt. Som han startade efter han hoppade av Mayhem och så vidare då liksom. Och sen har jag min kompis som har en jävligt rolig t-shirt som står liksom Bursum så här, coming to a church near you soon, och så är det så här någon så här turnélista på alla kyrkor som har bränt och så vidare. Men nej, skoja inte bort det där, allra högsta grad superallvarligt. 1993 så skedde ju det här liksom, och då var det norsk black metal. Allvarligt, så blir det inte.
Nej, det kanske finns roligare grejer man vill hamna på kartan genom, tänker jag. Ja, 1993, ett stort år för mig också faktiskt. För att då höll jag på med någonting som jag tror kommer focka dig lite nu här. Du kommer ihåg att jag pratade om Svarta Ninjerna.
Ja.
I Tomlilla. Efter det så...
Ett band med svarta ninjor som lirar black metal. Nej, vad ska...
Nej, men jag höll faktiskt väldigt mycket på tillsammans med en kompis som jag gick samma klass med i Lindesborgsskolan i Tomlilla. Med breakdance. Sa jag att du skulle bli chockad?
Ja. Ninja-dräkten?
Nej, nej, glöm ninja-grejen. Det var ju tidigare. Utan breakdance. Så ja. Det var till och med vid skolavslutningar och sånt, så var jag och han som stod på en scen och breakdansade. Helt sjukt. Och på de här kalasen man hade på den tiden, då hamnade man ju också när jag och han som just skulle stå. Så stod alla i en ring runt den och hejade på och klappade. Ja. Helt sjukt. Jag måste ju ha varit värsta magneten. Men det kan inte komma ihåg att
det var. Riktigt klassisk 80-tals videoscen. Ja,
helikoptern och masken och allt möjligt. Vet du.
Folk står runt omkring och man kör.
Och det har ju bara hänt fåtal gånger.
Men var du bra? Jag kan tänka mig att du var bra. Du är ju ganska atletisk.
Ja, alltså jämför man med dagens breakdansare var ju kass. Men alltså, då, på den tiden var jag duktig. Det har ju utvecklats väldigt enormt.
Wow.
Jag kunde inte spinna på huvudet, om man säger så.
Först vill jag bara säga, jag fick en sån bild framför mig att du hävde öl medan du dansade breakdance på huvudet. Så, men alltså, första grejen jag kommer att tänka på, för enda gången jag har haft en sån scen där det står liksom ett publik hav som växer runt omkring i en ring och klappar så här, och jag liksom är i mitten på dansgolvet. Men vet du vad som händer då? Nej. Då blir jag live-tatuerad på ett dansgolv med fullt ställ i högtalarna, någon jävla rock, och så står hela publiken runt om i en ring och klappar händerna. Det var ju när de tatuerade mässa. Då ligger jag där bara, kör på foten! Bara av med strumporna och bara alltihop. Och så, vad tror du står på min fot då? Fuck that weak shit! För det var en sån jävla, ett sånt original i Nässjö när vi växte upp. Som heter Magnus har för mig. Vi kallar honom för något konstigt också, men det ska inte ens säga. Det var taskigt faktiskt. Han jobbade på någon så här pappersbruk, eller om gjorde toapapper eller någonting så här. Han satt alltid och du vet, han var så här riktig gammal rockoriginal, bara fuck that weak shit, sa han om allting som inte typ var misfits och sånt där. Så jag tänkte, det ska stå fuck that weak shit på min fot, och jag ska göra det live under en tatuerarmässa på dansgolvet fullt med publik som står runt och kan jag applådera. Kommer inte ihåg någonting någon efter. Men tatueringen är där, så det har ju uppenbarligen hänt. Alltså.
Ja, jättebra. Vi kör vidare till något spännande här nu, 1993. Årets låt. Du får äran att börja, Nicke.
Ja, nu ska vi se här. Det blir mycket, mycket, mycket information på en gång. Det ska jag absolut inte tråka ut er med. Men jag har faktiskt valt en låt från 1993 som är skriven utav, eller originalt gjort utav en person som heter Victoria Williams. Men du ska få alldeles strax höra. Med Maria McKee. Sweet Relief heter den. Opelousas, som är en stad där i Louisiana. Men det är så coolt. För den här låten finns med på en samlingsplatta som heter just Sweet Relief, A Benefit for Victoria Williams. Och det är Sweet Relief Musicians Fund, någonting heter den, som bildades här då i början på 90-talet. En välgörenhetsorganisation som, det handlar mycket om att man kan ansöka om stöd där om man är artist som råkar ut för en sjukdom eller någonting som gör att man inte kan utöva sin musik längre. Den här Victoria Williams då, som drog igång den organisationen, hon var på turné med Neil Young, skulle precis breaka, och så fick hon en väldigt skum sjukdom. Och som det är för så många amerikaner, har de ingen sjukförsäkring, eller de har bara en liten, men det täcker långt ifrån de här jävla kostnaderna såklart. Så det var en massa artister som bestämdes för att hjälpa henne och spela in hennes låtar på en samlingsplatta och släppte den då. Och sen dess så existerar den här fonden, och jag satte in pengar där för inte så länge sedan till en gammal vän till mig som heter Jesse Marlin. Får lite gåshud här, för det här är lite känslomässigt. Han, jag lirade jättemycket med honom i New York. Jag berättade om det när Back Your Babies gjorde 7 gig på 6 dagar i New York. Han var med där. Han fick en stroke och blev förlamad från höften och neråt liksom. Så kanske roligt som artist, inte för någon för den delen. Och där igen då nu, han åkte någonstans i Sydamerika för att få någon alternativ rehabilitering, och även de amerikanska läkare liksom, kostnader gick ju totalt överstyr liksom. Så att, då samlar man in massa pengar till honom. Jag tror att han är faktiskt på bättringsvägen. Men det var en cool sidogrej. Sweet Relief Musicians Foundation heter det här, om man vill googla det. Det kan man stötta med pengar. Men i alla fall, 1993 så släpps den här plattan. Soul Asylum är med på dem bland annat. Och Maria McKee då, och låten som Victoria Williams skrev, som Maria McKee gör, så du kanske känner igen ifrån ett band som heter Lone Justice också. Show Me Heaven var ju hennes stora hit. Den heter Sweet Relief, för den låter så här. Kan jag flika in lite också, det här var då varför jag valt den som årets låt, för jag lyssnar så extremt mycket på både den här skivan och den här låten, och här hör man liksom tydligt hur jag började snöa in på lite mer av det här country, pop, lite annorlunda än bara hårdrock och rock liksom. Så att love that song.
Ja, spännande. Faktiskt första gången jag tror under årets låt som det är en låt jag inte har hört tidigare. Och på tal om det så har vi ju också slått slag i saken att nu göra en spellista som man kan kolla in på Spotify.
Det är ju superroligt. Alltså, och den här kom ju som du själv skrev där förra veckan. Det, vi bara fyller ju på här nu allt eftersom. Ja. Och det kanske kommer bli, utan att säga för mycket, den mest...
konstiga blandningen.
Tvära kast. Vi slängs mellan ytterligheter. Man vet aldrig vad man kan förvänta sig av den här spellistan. Så den ska du definitivt följa på Spotify.
Ja, minnesluckan spellista söker man bara på, så hittar man den där. Jag har faktiskt valt med de artisterna som jag faktiskt kommer ihåg först, som du vet är den här första konserten som man själv kommer ihåg man var på. Nu vet jag inte om det var exakt 93 som jag såg dem uppträda. Det kan ha varit året därpå, men de släppte i alla fall sin platta det här året, och mycket av ens uppväxt handlade om de här. Jag tänker att vi ska komma in på det lite mer här efteråt, men jag har valt de här, kanske känner igen. Jag älskar det här partiet. Ronny och Ragger, kan man göra 15 avsnitt av en podd, tror jag.
Fan, så många, många frågetecken nu i mitt huvud. Alltså, bara den här produktionen och att de här sjunger liksom i två, en oktav där med varandra. Pet Settman och vad heter den andra?
Fredde.
Ja, det är ju, alltså, ja, fy fan. Det är klart man kommer ihåg Ronny Ragge alltså. Men var det din första konsert?
Ja, i Kåseberga vid Ale Stenar, där uppträdde de. Så då var morsan med mig och fick utstå Ronny och Ragge där. Och jag tänkte ju faktiskt på det, lite roligt hur det går i lite olika generationer med just den här typen av musik, kan man väl kalla det. För att, jag menar, innan Ronny och Ragge fanns det ju Eddie Medusa. Nu, som det skrivs om överallt, är det ju hon Fröken Snusk. Och att det är rabalder överallt på allt hon gör. Alltså, de texterna är inte så jävla mycket grövre än det man själv lyssnade på när man var mindre. Men det är kul också att det kommer nya generationer hela tiden. Härligt med en tjej som faktiskt...
Sjöng han inte "Jag behöver pöka dig" eller någonting?
Jo. Ja, det är jättegrova texter om du egentligen lyssnar in allt.
Pöka då betyder ju alltså, ja, kanske inte behöver förklaras. Nej.
Och ännu roligare att jag nu har träffat en snäll, söt liten Anna.
Sjunger de Anna där eller?
Ja.
Jaha.
Rara söta Anna. Jaså. Det är ju Gry Forssell som för övrigt spelar henne. Visste du det?
Nej.
Jo, det är Gry Forssell som är själva Ronny och Ragge-serien. Det är hon som är Anna.
All right. Ja. Ja. Men väldigt roligt att säga. Får jag bara haka på det här spåret alltså? För jag pratade ju om raggare alldeles nyss. Så vad det jag sa, vi misstänkte att vi skulle komma till detta idag. För du gav en hint där om Ronny och Ragge. Alltså, jag är ju uppväxt i Nässjö och där fanns det ju jättemycket raggar. Och när jag då åker runt om i Sverige och lirar på småställen, så möts man av det här fredagsraggarhänget. Jag är ju fascinerad av stora amerikanska bilar också. Jag kan tycka det är ganska kul att se de här åken som knappt håller ihop. Ibland är det mycket amerikanska bilar som är liksom sänkta och, du vet, och som sagt, det ser ut som den där kommer aldrig rulla framåt. Ändå gör de det. Inga, knappt några lysen, det är små som två stearinljus längst fram liksom, som headlights på de här raggarbilarna. Eller så är det de här ombyggda Volvo och, du vet, jag såg på riktigt utanför Säffle någonstans alltså en förlängd, det var som om man slått ihop två stycken Volvo 740 typ och gjort det till en. Den var så jävla lång så det kändes som att den skulle gå på mitten. Så de hade gjort så här limousininredning, så de satt liksom i soffor och började så här suicide doors. Knallgul, så att den var handmålad med någon sån här väggfärg. Och så har de en ljudanläggning från helvetet. Det är det som är så kul. Jag menar, det är klart du måste lägga ner pengar på bilen för att den ska rulla. Men alltså, de måste lägga ner enorma pengar på att få den här ljudanläggningen. Så jävla stark volym.
Ja.
Och så rullar man runt då. I Nässjö finns det ju stället som heter Esplanaden. Det är ju ett litet varv. Det är ju så här... Du borde sätta upp en skylt där. Max 25 varv per fredag. Men när vi växte upp då så var det ganska så här... På tal om musiken, det här tycker jag är skitroligt. För att då kunde raggarna lyssna på Ramones och skrika punkjävlar åt oss och jag. Och vi bara, men vadå punkjävlar, din jävla idiot? Du lyssnar ju för fan på punk. Och så fick vi stryk som fan. Jag hade en kompis som hade satt system med sina vänner att välta raggarbilar. Du vet, de var ju jävligt fulla då. Så hade raggarna stannat till vid korvmojen, du vet. Och så spelade de stenhög Elvis eller någonting så här. Då gick de fram så här vid sidan, smög de fram. Så var de typ tre stycken så här, lite beefigare, liksom så här sportkillar. Så tog de alla tre så, och så bara lyfter de bilen. Så välte hela raggarbilen på tak. Och en gång så fick de tag på honom. Så de här raggarna slog han sönder och samman. Jag tror att han fick käken avslagen. Och fick så här käka med sugrör i ett halvår. Alltså. Han bara, det var det värt. Jag lyckades välta den jävla raggarbilen. Alltså. Vilken jävla grej, du vet. Och går runt och välta raggarbilar fredag kväll.
Det känns som att man inte ska göra. Det känns jättedumt.
Ja, det var jättedumt att göra. För att när de väl fick ta på dem. Och jag har ju fått smaka på näven också. Alltså. Forsrumsraggarna. Då var de värsta. De brukade vara i Nässjö och stöka. Och det här glömmer jag aldrig. Jag och min trummis i Böka Babies, Peder, vi hade suttit i vår replokal och druckit citronvodka med citronfanta.
Okej. Ni gillade citron.
Jag var så jävla full och spyfärdig och bara hade den här citronvodka upp hit. Men ändå skulle vi bara ner och röja lite på torget. Och då konfronteras vi med forsrumsraggarna. Och du vet... Så jävla dum. Jag skulle rädda, om det var Dregen eller Peder som hamnat i knipa, någonting, springer i full fart. Det var som springa in i en betongvägg. Jag sprang in i den här forsrumraggarens jävla högernäve och spräckte käkbenet. Det finns en bild med en, jag sitter i en orange så här, morgonrock eller någonting på sjukhuset. Morsan fick skjutsa upp mig till sjukhuset där. Och läkarna säger bara så här: nej, vi gör inget åt den här. Han är alldeles för full. Det får läka ihop lite snett. Så att mitt ena käkben, kindben menar, förlåt, är liksom lite snett. Aha. Ihopväxt efter den här raggarsmällen alltså.
Huh.
Så skoja inte. Smålandsraggarna.
Jag är väl lite kameleont. Jag har väl snarare hängt med raggarna då. I Ystad och sånt så har vi ju cruising varje år, som var jättepopulärt. Och då sätter ju sig folk ute på gatorna liksom, med picknickkorg eller alternativt massa bärs, och sitter och kollar på alla bilarna som kommer förbi, såna här amerikanska. Jag själv tyckte ju det var lite tråkigt och ville åka snarare, så jag satt ju med i bilarna snarare och hade kul att festa där istället.
Men det är det jag menar. Det är så roligt hur saker och ting förändras. För idag kan jag säga, tycker det är så jävla, den är så rulla härlig, hela den här raggartraditionen. Jag tycker bilarna mycket, men också att man är liksom så här, vi kör på våran grej. Den är egentligen inte ändras någonting, förutom som du säger, en viss del musiken. Epadunk är ju en genre som är ganska jobbig. Men den blir också lite korsas över, så här, du kan höra så här epadunk från raggarbilar liksom. Fast de har ingen 30 km/h begränsning. Nej. Eller de går inte mycket fortare än del vissa raggarbilar, men ändå. Så att den musiken kan väl skippas. Hellre lira Elvis eller Ramones då, som Nässjöraggarna.
Ja, jag får lyssna på rätt mycket epadunk, för min sambo Anna har lyssnat in det rätt mycket på senaste, så jag kan de där låtarna också nu. Det är rätt kul. Men Ronny och Ragga, så det finns ju säkert massa mer vi kan prata om det. Jag vet inte, hur gammal var du liksom när de var så stora? Brydde man sig då, eller var du för gammal för dem? Så
att, ja, men jag var 20 år precis här liksom, så ja. Att, nej, jag kollade väl lite grann på Ronny Ragge, ja, men alltså, nej, jag vet fan, jag kollade inte på tv då heller.
Nej. 1993 alltså, som vi gått igenom. Det finns ju massa mer att prata om det här året också, kan man ju säga. Men, du nämnde det lite tidigare, för 51 år sedan så var det ju också en stor dag, får man ju säga. Du föddes då, Nicke. Du trodde att det skulle gå helt obemärkt förbi, att det skulle vara odramatiskt. Nej, nej, nej. Det blir inte odramatiskt. Det är klart att vi ska fira din födelsedag, Nicke.
Vadå?
Det
är någon som kommer in här.
Må han leva.
Ah!
Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i hundrade år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i hundrade år.
Ett fyrfaldigt leve för Nick Borgen. Han lever.
Hurra! 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 Hurra!
We are all the winners.
Du måste ju läsa på tårtan vad står det.
Grattis Nick Borgen.
Det blev fel igen. Århundradets missuppfattning.
Århundradets missuppfattning. Tack snälla.
Med det avslutar vi det här året. Tack så jättemycket. Det kom in massa folk här. Lotta Bromé, Micke Dahl från Rock. Ja, härligt. Tack för det här året, Nicka.
Tack.
Och stort grattis.
Fan, vi är svettig.
Podplay, en del av